naturlig huvud som man kan klippa av.
Ja, vet du vad? Nej, vet du vad? Det gör inte jag. Men däremot så tog jag vattenslangen och spolade jetstrålen rakt på för att få bort alla ägg. Sen tog jag larvmedel och sprayade på.
Men du, det här får vi göra en hel podd om.
För att det
tar ganska viktiga frågor om vad vi måste ersätta buxbom med. Och det finns ju massvis med roliga växter.
Mm.
Men för att summera kampen mot mördarsniglarna.
Ja.
Flerfondskrig, var ute tidigt, lämna inte massa höger med plastkrok och sånt liggande i trädgården.
Nej. Och ju fler man tar död på hösten, desto färre överlever vintern.
Okej, jag hjälper dig plocka larver.
Du måste plocka larver. Alltså det är
ju det var en.
Hittar du någon stor fet? Yeah. Ta den.
Nej, jag hittar en liten smal, spinky.
Du måste ju ta dem. Du kan inte bara hitta dem, du måste ta bort dem.
Ja, jag tar. Titta, jag musar.
Här har jag en. Här har jag två. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik och redigering, Saga Rodrik. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra poddar finns i Sveriges Radio Play. Och om du klickar på hjärtat så följer du oss och missar inga nya avsnitt när de kommer ut.
Här är Ekot. För undersökningen efter skolattacken på Campus Risbergska i Örebro är nedlagd, uppger nu polisen. Beskedet kommer 4 månader efter massskjutningen där 10 personer dödades och 6 skadades. Nedläggningen sker eftersom den enda misstänkte gärningsmannen är död och något åtal inte kommer att kunna väckas. Och i den amerikanska delstaten Colorado har minst 8 personer förts till sjukhus med brännskador efter att en man gått till attack mot en demonstration till stöd för den israeliska gisslan i Gaza. Nu utreder FBI händelsen som en terrorattack.
Witnesses are reporting that the subject used a makeshift flamethrower and threw an incendiary device into the crowd.
Vittnen uppger att gärningsmannen ska ha använt en eldkastare och kastat brandbomber in i folkmassan. Det säger Mark Michalek vid FBI:s Denver-kontor på en pressträff. Under attacken, säger han, hördes den misstänkte skrika "Befria Palestina".
The suspect was heard to yell "Free Palestine" during the attack.
Det var igår söndag strax före 1:30 lokaltid som den nu gripne 45-årige mannen attackerade en fredlig protest i Boulder i delstaten Colorado i USA. En manifestation för de israeliska gisslan som hålls i Gaza. Minst 8 personer mellan 52 och 88 år gamla har förts till sjukhus med brännskador och händelsen utreds nu av FBI som en terrorattack. Dådet inträffar bara 1,5 vecka efter att 2 anställda vid den israeliska ambassaden i USA sköts till döds vid det judiska museet i Washington DC.
Det rapporterade Sara Nuder. Sverige bör upphöra med internationella adoptioner. Det föreslår regeringens utredare Anna Singer idag. Enligt henne har det förekommit allt från barnhandel till omfattande brister i dokumentationen av barnens bakgrund. Och det är inte möjligt att garantera att det inte förekommer oegentligheter i de länder som Sverige samarbetar med. Utredaren anser även att svenska staten bör be om ursäkt för att mänskliga rättigheter har kränkts. Det måste bli billigare att ta pendeltåget till Arlanda. Det skriver regeringens utredare Peter Norman på DN Debatt. Han föreslår att resan ska kosta 43 kronor. Idag måste resenärer betala en stationsavgift på 147 kronor utöver det ordinarie biljettpriset för att stiga av i Arlanda. En avgift som utredaren alltså vill slopa. Han menar även att SL bör fördubbla antalet avgångar med pendeltåg som kör via Arlanda under rusningstrafik. Det avslutar Ekot klockan 11 med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Ska vi göra en puff, ill eller trailer? Och har avan till språket kommit än? Så kan det låta när jag och mina kollegor förbereder en arbetsdag. Puff, ill eller trailer, ja, det är någon form av ljudexempel vi använder för att locka till lyssning. Och ava, ja, det är helt enkelt en avannons. Vi har hört språket om arbetsplatslingot med Emmy Rasper och Susanna Karlsson. Men nu tror jag det blev lite tokig ordning. Det är bara att backa bandet, skapa synergier, tänka utanför boxen, jobba smartare, inte hårdare. Och titta, där finns visst några lågt hängande frukter.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska ju prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo, sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp.
Mm.
Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja, så är det ju. Nu ska jag outa en av våra direktörer här på Sveriges Radio. Jag ska inte säga vem. Men den personen höll en dragning för alla medarbetare. Och då, det är en kvinna, då pratade hon om peket. Och jag ställde faktiskt en fråga om det. Vad menar du? Och det var så här, man skickade in frågor via text. Så att jag tror inte hon vet att det var jag som ställde frågan. Och då backade hon direkt. Ja, det ska jag inte använda. Det förstår jag att ni inte liksom. Det kändes som det var ett internt språk som ledningen hade.
Mm.
Peket. Och det var, som jag förstod, det de har pekat ut som riktning för företaget.
Själva peket.
Peket. Ja. Då går vi till det här peket. Det var som ett substantiv då, va?
Ja. Alltså om man tänker, vi ska peka ut tre olika riktningar.
Mm,
det här peket.
Ja, exakt så var det.
Ja.
Ja. Det var väl konstigt.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej. Jag har inte hört peket sen efter det faktiskt, här på Sveriges Radio.
Det är ju lite lurigt det, men ibland kan det vara en poäng att skilja på jargong och terminologi.
Mm.
Och jargongen, ja, ofta gör den bäst i att inte lämna kontoret, så att säga.
Mm. Håll den där den ska vara.
Ja.
Du, vi har ju lyssnare som har skickat in frågor om just arbetsplatsjargong och olika begrepp från arbetsplatser. Är du redo att dra igång?
Jajamän.
Ja, vi har med oss lyssnaren Frida Lux. Hej Frida!
Hej!
Vad undrar du?
Ja, det är så att jag på senare tid har stött på ordet pragmatiskt ganska mycket i jobbsammanhang och i att man ska jobba som team pragmatiskt, och som person söker man pragmatiska arbetare och sådär. Och för mig har det haft en lite negativ klang, och jag blev lite förvånad att man söker en pragmatisk person. Men sen så visade det sig att det är inte många med mig som tycker att det har en negativ klang, utan kollegorna jag har pratat med ser det som en bra sak, framförallt då chefer och sånt. Så jag tänkte bara kolla om jag har feltolkat det, eller om det har ändrats, själva begreppet eller och historien kring ordet och så.
Mm, vilken bra fråga. Och ja, precis, pragmatisk, man söker en pragmatisk person, det är så du har stött på det, eller?
Jo, och senast idag så var det ett uttryck där man sa att låt oss vara lite pragmatiska här.
Mm. Just det. Men hur, när du säger att du har uppfattat det som negativt, kan du beskriva lite mer om hur du ser på det här ordet?
Ja, alltså jag har ju förstått att det kan vara effektivt och lösningsorienterat att vara pragmatisk. Att man kommer fram till resultat om man är det. Men att man då hoppar över kanske etiska sidor eller moraliska saker för att man vill bara nå fram till målet. Och det är så jag har trott att det betyder eller det menas med.
Ja, jag förstår. Ja, alltså pragmatism, det är en sorts filosofi eller en sanningsteori från början. Och där vill man liksom vara styrd av sånt som om jag gör en viss sak, då får den vissa effekter. Och att det är de här effekterna man ska titta på och se, ja, bör jag då göra den saken? Och om jag förstår saken rätt så vill man då att det här ska vara väldigt faktaorienterat och inte så känslomässigt orienterat. Och där tänker jag att det som din tolkning där då, att man hoppar över etik och moral, det skulle nog inte de här filosoferna skriva under på, utan det uppfattar jag som att det är nog en del i det maskineriet, så att säga, hur man kommer fram till vad man bör göra och inte bör göra. Men att man plockar ut känslor till exempel ifrån det här, det kan ju också tolkas som att man i dagligt tal hoppar över vissa typer av regelverk eller ser regelverken som lite förhandlingsbara. Vi ska egentligen göra det här enligt 14 olika steg, men låt oss vara lite pragmatiska och hoppa direkt från steg 1 till steg 14.
Mm. Men det kan man ju för sig tolka som lite slarvigt och negativt.
Alltså, ja. Att hoppa över steg det, och framförallt hoppa över moralen, det förstår jag absolut att det skulle jag också säga är definitivt negativt. Men det som man nog menar när man använder det här i en väldigt positiv bemärkelse, det är just det här att lösningsorienterad och inte fastnar i problemen, utan tar sig framåt i en problembeskrivning, så att säga.
Men har, som Frida lite inne på då, att alltså det används inom arbetslivet, har det gjort någonting med ordet pragmatisk? Eller har det haft en liten annan innebörd förr? Eller har det fått en förändrad betydelse?
Så det har ju fått en förändrad betydelse i att man liksom gått från ett filosofiskt begrepp till någonting som används i vardagen. Så då går det nästan per definition från att vara skarpt avgränsat till att bli mycket fluffigare.
Ja, det har blivit ett fluffigare begrepp.
Fluffigare begrepp, ja. Som tillåter lite mer tolkning.
Ja.
Och som tillåter lite mer att man kan kanske ha en pragmatisk hållning till vad det betyder.
En pragmatisk hållning till pragmatisk. Ja. Frida, kan du ha det?
Ja, men det kan jag.
Ja, men vad bra. Eller ja, du får göra som du vill. Men vad tycker du om det här svaret då?
Ja, nej, men det är jättebra. Det känns som att jag har fått svar på det jag undrade och ska försöka inte se på det så negativt som jag har gjort, eftersom det används ju inte så idag, som jag förstår.
Nej.
Så att, ja, jag fick svar på min fråga, det känns jättebra.
Bra. Roligt. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket, Frida.
Ja, tack så mycket.
Hej då. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har med ytterligare en lyssnare och det är Carolina Nord. Hej Carolina.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över det här ordet begrepp. Jag har nämligen noterat, jag jobbar inom akademin och har där noterat att det finns en skillnad i åldersgrupper beroende på hur man tolkar det här ordet begrepp. Det jag märkt är framförallt att mina kollegor som är ungefär 10 år äldre än vad jag är. Jag är 35 år nu, så 40-45 år där någonstans. De tolkar att begrepp betyder koncept, vilket är också det som jag har hittat i ordboken att det betyder. Men alla som jag känner som är under 40 verkar anta att begrepp är synonymt med ord eller term. Och det har skapat viss förvirring mellan oss kollegor när vi pratar om vad vi vill att våra studenter ska lära sig i den undervisningen som vi skapar.
Mm-hmm. Och precis, och hur använder du det då, att de ska använda sig olika begrepp? Då tänker du ord och termer.
Ja, jag har till exempel föreslagit att mina studenter ska lära sig centrala begrepp och koncept. För då har jag tänkt att de ska kunna ord, men också förstå centrala koncept runt om orden. Eller att koncept kan ha olika namn också, fast att det är samma koncept.
Okej, förlåt, jag skrattar, men det är såna ord som man blir så här, vad betyder de egentligen? Okej, Susanna, vad säger du om det här? Ja. Vad betyder ordet begrepp?
Alltså, jag förstår förvirringen. Den är inte alls konstig. Vi kanske ska backa lite till.
Mm.
Det finns företeelser i världen.
Mm.
Låt oss säga träd.
Ja.
Ja. Trädet har vissa egenskaper som gör att det är ett träd. Det har en stam och det har blad och krona och rötter.
Mm.
Vad det inte har är många olika stammar. Då blir det en buske.
Mm. Ja.
Ja. Så begreppet träd innefattar en grej som har en stam och bladkrona och rötter.
Mm.
Begreppet buske ser ut som ett träd, men har inte en stam utan har många stammar.
Mm.
Och är ofta lägre.
Mm.
Och de här egenskaperna ingår i begreppet buske, begreppet träd.
Mm.
Sen har vi någonting som de här kallas. Den ena kallas för buske. Och den andra kallas för träd. Då är det termer.
Ja.
Och ordet koncept är helt det vad begrepp heter på engelska.
Ja.
Och verkar ha kommit in som en sorts direktlån eller som fått ett sidoliv till begrepp. Så man pratar om begrepp och koncept. Men ur terminologiskt perspektiv och ur ordbildningsperspektiv så är det samma sak.
Mm.
Så begrepp och koncept, det är liksom vilka egenskaper har den här företeelsen i världen och hur kan vi avgränsa den så att det inte blir en annan grej också.
Mm.
Och term är då ordet vi sätter på det.
Oj, oj, oj. Carolina, är du med?
Ja. Det är så kul. Ja, nej, men det är ju så roligt att det faktiskt verkar stämma också min uppfattning om hur det är. Även om jag nu när jag har läst till mig på det här genom ordböcker och sånt känner att jag förstår bättre hur det fungerar. Jag förstår mina kollegor, men det känns fortfarande mig som person fel att använda begrepp som är synonym till koncept.
Mm. Men ja, och är det så då, för Susanna frågade dig, att du sa att koncept är från engelska, så vi har plockat in koncept, är det då som begrepp har liksom börjat få lite en annan betydelse, eller?
Det verkar så. Det verkar som att koncept liksom har puffat lite grann på begrepp.
Ja.
Att man, när man då får två termer som avser samma sak, så något väldigt mänskligt är att vi vill föra in en skillnad.
Mm.
Vi gillar inte riktigt synonymer.
Nej, precis. Vi vill att ord ska ha olika betydelser.
Ja, precis.
Mm. Mm. Okej. Carolina, vad ska du göra nu med den här informationen?
Ja, frågan är väl om jag ska försöka göra uppror och få alla till att gå över till min sida eller om jag ska låta mig själv underkastas den äldre generationens regler. Det är frågan. Mm. Och det är jag inte helt säker på just nu. Jag tänker ju att språket ska få utvecklas. Men så vet jag inte om det blir nyttigt för mina studenter om det utvecklas åt det hållet jag tänker att det ska utvecklas.
Just det, de ska också gå ut i världen och bli förstådda, ja. Mm. Okej, Carolina, jag hoppas att vi har kunnat hjälpa dig.
Ja, men jag känner mig väldigt mycket säkrare i alla fall hur jag ska se på världen i alla fall.
Ja, men vad fint. Underbart. Mm. Jag är så nöjd. Tack så mycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Tack.
Hej, hej. Alltså, jag tänker ändå på vad kanske människor som inte jobbar inom akademin eller har akademisk yrken sitter och tänker nu. Att vad håller de på med?
Det finns en risk, ja, absolut.
Begrepp, koncept, termer. Och liksom.
Ja, fast alla verksamheter har detta.
Ja, så är det ju.
Man kan ju träna sig själv. Man kan öppna en kökslåda till exempel och fundera på var gränsen för en visp går.
Ja.
Och när den blir någonting annat.
Ja.
Var gränsen för en gaffel går när den blir ett uppläggningsbestick.
Mm.
Alltså vi gör de här sakerna hela tiden.
Ja. Det här är väldigt intressant, Susanna, men vi kommer bort från arbetsplatsen nu.
Ja, men det gör vi.
Nu var vi i våra hem.
Ja, men nu får vi...
Tillbaka till jobbet.
Ja, ordning och reda.
Mm. Vi har fått ett mejl från Martin. Han skriver så här. Jag jobbar i hälso- och sjukvården och där också med utbildning och forskning. I min roll som studierektor inom allmänmedicin arbetar jag med en feedbackmodell för att stödja lärande och utveckling inom specialiseringsutbildningen av läkare. Det är ordet feedback jag vill fråga om. Att ge och ta emot feedback är centralt i de flesta utbildningar idag och det är självklart att den som ska lära sig något får feedback för att utvecklas. Vi använder gärna ordet feedback istället för svenska synonymer som återkoppling, återföring, respons, synpunkter, utvärdering eller kritik. Och jag saknar ett bra svenskt ord för feedback, men ni kanske har ett bra förslag. Detta frågar Martin. Har vi det, Susanna?
Ska vi börja i vad det här ord, hur det här ordet har uppkommit eller varifrån ordet kommer?
Det kan vi göra.
Ja, för att det är ett metaforiskt uttryck som kommer från elektronikens värld.
Mm.
Så i elektroniken, i en förstärkare till exempel, då tar man det som kommer ut ur manicken. Mm. Så för man in det igen så att signalen blir starkare.
Mm.
Så den metaforen används då i personlig utveckling eller professionell utveckling. Att säga att du har producerat någonting.
Mm.
Jag tar emot det och tittar på det. Och så berättar jag för dig någonting om det som du gjorde. Mm. Så du tar in det så att säga i systemet igen.
Mm.
Och då kan det bli positiv förstärkning eller negativ förstärkning.
Mm.
Så positiv förstärkning, då gör du i nästa steg mer av det som var bra.
Mm.
Och negativ förstärkning, då gör du mindre av det som var dåligt.
Mm. Aldrig tänkt på att det skulle komma därifrån. Kul!
Ja, men om man gillar den här elektronikmetaforen, då kan man ju helt enkelt välja återkoppling.
Ja, men är inte den ganska bra, eller?
Jo, jag tycker att den är ganska bra. Jag kanske gillar sämre än en del andra. Återföring och återkoppling, det är väl ungefär detsamma, men man tappar själva metaforen då.
Mm.
En utvärdering, där behöver man ju föra in i så att man själv är i gruppen överens om att en utvärdering också ska vara framåtsyftande.
Just det.
Den har inte det inbyggt i sig nödvändigtvis. Så kritik, där kan det finnas en allmän uppfattning att kritik i sig är negativt, även om det också finns. Man kan få positiv kritik. Det är inte nödvändigtvis så att det blir bättre med ett annat ord. Utan feedback är inte så tokigt.
Nej.
Och den bästa direkta översättningen skulle jag säga är återkoppling.
Mm. Jag tror att här på Sveriges Radio pratar vi nog om återkoppling. Alltså sådär, att vi ska återkoppla varandra och man ska få återkoppling och så.
Mm.
Vad pratar ni om på din institution?
Ja, men jag vet inte riktigt.
Ni kan ju inte säga feedback på när ni jobbar med svenska språket.
När vi pratar med studenterna så pratar vi nog ibland om återkoppling. Men studenterna själva, eller våra studenter, de jobbar i det som kallas för responsgrupper.
Ja, responsgrupper.
Och då läser de varandras texter, kommenterar och ger utvecklingsförslag.
Okej. Okay. Mm. Men jag tycker vi ger återkoppling eller återkoppla till Martin.
Jag är själv förtjust i återkoppla.
Ja.
För det kan både säga någonting om själva processen och att det jag gör när jag söker upp dig och säger du har läst din text, jag vill återkoppla om det.
Mm. Annars är ju en variant, alltså, som jag tänker att en del som gillar svenska språket kan stöta sig lite på, det är ju när man då försvenskar feedback, att man feedbackar någon och så.
Ja, samtidigt så är det ju väldigt roligt med ett inlånat ord som får svensk böjning.
Ja, det är ganska roligt.
Ja, men språkvetenskapligt är det roligt.
Mm, mm.
Där någonstans kan man ju säga att där kan vi veta att det här har blivit ett svenskt ord.
Ja.
Feedbacka.
Ja.
Feedbacka hade varit ännu svenskare. Men det får vi nog inte.
Jag blev feedbackad igår. Ja. Nej.
Nej.
Nej, vi kommer inte få det.
Nej, det kommer inte få.
Okej, vi lämnar återkopplingen och feedbacken.
Det gör vi.
Mm. Vi ska nu ha med oss lyssnaren Ida Burén. Hej!
Hejsan!
Vad undrar du?
Jo, men jag har en fundering eller fråga kring ordet arbetskamrat. Så att jag jobbar själv som chef och jobbat i många år. Och inom offentlig sektor så använder man liksom inte det ordet längre. Eller jag undrar vad som har hänt med ordet arbetskamrat, kan man säga.
Mm.
För nu pratar man mer om varandra som kollega eller som medarbetare. Jag tycker det finns något, förr i tiden var man arbetskamrater. Det finns något liksom mer sympatiskt i det ordet, att man arbetar bara inte ihop, utan man har också liksom en social gemenskap, kan man säga. Och ordet kollega är mycket tommare ord. Det har ju inget innehåll. Och medarbetare är ju ganska strängt ord. Det är ju att man ska arbeta tillsammans. Det finns ju inte heller liksom någon... Det är som att man krokar arm och bara arbetar tillsammans. Så arbetskamrat tycker jag är ett väldigt fint ord egentligen. Så jag undrar vad som har hänt med det.
Mm. Susanna, vad säger du?
Ja, men jag undrar ifall det är så att Ida kanske är någonting på spåren här. Jag har funderat lite grann på hur det ser ut i min egen närmsta krets. Och jag brukar ganska sällan säga arbetskamrat, men jag vet att min mamma brukar nog säga arbetskamrat. Att hon har arbetskamrater.
Mm.
Jag kollade lite grann på bara rena frekvenser. Och då, ja, de enklaste textsamlingarna att titta i, det är stora samlingar med tidningsmaterial. Och där kan man se väldigt tydligt att arbetskamrat är inte så vanligt. Betydligt vanligare är medarbetare och allra vanligast är kollega.
Mm.
Och man kan också se att arbetskamrat verkar sjunka i frekvens de senaste kanske 20 åren.
Mm.
Så det är det är som en liten skidbacke i den grafen. Så jag tror att det ord man framförallt ska ställa arbetskamrat mot, det är nog kollega.
Mm, eller hur? För det är ju det man säger själv. Alltså så här, ja. Det här är min kollega, det här är min arbetskamrat.
Ja.
Medarbetare känns mer som något som alltså, arbetsgivaren pratar om.
Ja, eller? Det är vad jag också känner.
Mm.
Ja, för några år sedan så intresserade jag mig lite grann för det här. Så då undersökte jag det lite grann och det visar sig att inte alla har den intuitionen.
Nej.
För mig är det väldigt starkt. Just nu så är jag chef på min arbetsplats.
Mm.
Då har jag medarbetare. Jag hade inte medarbetare innan.
Nej.
Det hade inte jag kunnat säga.
Nej. Ida, gör du också den skillnaden? Eller hur känner du med medarbetare just?
Nej, ja, det stämmer. Jag är ju chef då.
Så just det.
Det är det absolut mest naturliga att använda ordet medarbetare. Jag säger ju oftare medarbetare än personal till exempel.
Mm. Just det.
Så att... Det stämmer.
Mm, ja.
Men... Och jag skulle nog kanske inte heller i min chefsroll säga att de jag jobbar med är mina arbetskamrater. För det skulle ju vara... Det kanske ändå är liksom, finns en hierarki där. Att jag kan inte liksom... Jag kan ju ha medarbetare, om man säger, under mig. Som jag tycker är arbetskamrater. Men jag kan ju inte liksom på något vis ge en förväntan på att de ska vara en arbetskamrat med mig, om man säger så. För det finns ju någonting i hierarkin där kring de här orden.
Just det, man skapar en hierarki genom att använda medarbetare, men man skapar en likställdhet genom att använda arbetskamrat och kollega. Så beroende på sammanhanget så föreställer jag mig att du kan prata om dina kollegor, om du vill lyfta dem särskilt i något sammanhang eller så. Men om du pratar om samma personer lite mer ur organisationens perspektiv, där det är viktigt att du har en roll och de har en annan roll, så är de dina medarbetare.
Men Susanna, vad har hänt då om man tänker, om du sa att arbetskamrat och kollega, de kan man ställa bredvid varandra, men varför har då arbetskamrat gått ner i användning?
Det är ju väldigt svårt att säga. Ida, du var lite inne på att det kunde vara liksom andra associationen till ordet kamrat, till exempel politiska associationer.
Mm.
Och det kan ju tänkas att det finns med, men jag tänker att det finns ju också det här att ordet kamrat som klasskamrat, det är nog vanligare att man säger klasskompis om man faktiskt använder det, om man inte liksom är vuxen som pratar om att man kan ha klasskamrater i klassen. Mm. Och att ordet kamrat på det hela taget har gått tillbaka lite grann och har ersatts av andra saker. Så arbetskompis finns ju också. Då kanske man mer pratar om den här kollegan man också är vän med.
Mm.
lite grann.
Just det, med någon där.
Ja, att man är, ja, men det här är min arbetskompis. Då är det inte vem som helst som jag råkar vara på samma avdelning som.
Nej.
Utan det är något lite bättre, så att säga.
Mm. Okej, men Idas fråga är, vad har hänt med ordet arbetskamrat? Ja. Då är ditt svar, ja men det används inte lika mycket idag som förr. Det har hänt.
Det har hänt. Och varför det har hänt, det finns troligen många olika faktorer.
Ja.
Men att ordet kamrat i stort verkar ha backat.
Mm.
Det verkar vara fakta.
Just det. Ja, Ida, vad säger du om det här?
Nej, men det bekräftar väl lite mina egna funderingar. Och när jag började tänka på det hela så kände jag en viss, liksom, på något vis ledsamhet över detta. För att man tillbringar ändå väldigt mycket tid på jobbet. Så det är ju roligare att jobba med arbetskamrater än med kollegor, om man säger så. För det känns lite tråkigt att vi har tappat det ordet på något vis.
Mm. Det här låter det som att du är associerar med andra ord som hör ihop med kamrat, kollega och medarbetare, som kamratskap, kollegial och medarbetarskap.
Mm.
Och att de här pekar ju nästan ännu tydligare än arbetskamrat, kollega och medarbetare i olika riktningar.
Mm.
Att kamratskap, det är en nära personlig relation som också kanske har lojalitet och såna här saker i sig. Medan att vara kollegial, det är en väldigt professionell relation.
Ja, men ändå viktigt att tänka på då ju.
Ja.
Ändå. Framförallt som chef kanske, som Ida du är. Men, ja, det är spännande ju. Ida, tack så mycket för att du skickade in din fråga.
Ja, men tack och tack för ett trevligt samtal.
Tack så mycket. Hej då.
Hej, hej.
Hej. Vi tar en sista fråga här. Den kommer från Anna-Lena. Hon skriver, vi sitter och talar om varför det formella brev som man skickar när man söker jobb kallas personligt brev. Har ni något svar? Undrar Anna-Lena. Precis, innan man får ett jobb måste man kanske skicka ett personligt brev för att kunna ha arbetsplatsspråk.
Mm. Mm? Ja, just det. Så man skickar inte bara sitt CV. Nej. Och hoppas på det bästa, utan man skriver en liten... Ett personligt brev.
Ja. Fast det kallas ju personligt brev.
Det är personligt brev, och det är ju ofta personligare än den här listan över de här arbetsplatserna har jag haft, och de här språken kan jag.
Mm.
Och de här programmen behärskar jag.
Mm.
Och så på så vis är det ju personligare, men det finns ju en tydlig mall man ska följa, och det är ju inte som att man berättar om sitt innersta och blir just väldigt personlig.
Nej.
Och personlig kan betyda lite olika saker, så att det finns olika betydelser, olika betydelsenyanser i ordet personlig. Så det kan vara någonting som visar det säregna i någons personlighet, på vilket sätt är du speciell, min egen personliga möblering eller min egen personliga stil. Det är nog inte det man oftast är ute efter i ett personligt brev. Det kan vara att det händer något i livet och det finns vissa saker man inte vill prata om för de är för personliga. Det är nog inte det man är ute efter i ett personligt brev heller. Men personlig kan också betyda det som rör eller har att göra med en enskild person. Ja, personliga tillhörigheter, ett månadskort är personligt.
Ja, det är den personligt på något sätt som används i personligt brev.
Ja, eller någonstans mellan, vem är du?
Mm.
Vem är du? Mm. Vem får vi om vi anställer dig?
Just det.
Och här är ett brev som rör dig som individ. Och inte bara en lista över saker du har råkat göra i ditt liv.
Har Anna-Lena fått svar? Ja, men nästan, va?
Ja, men jag hoppas det.
Ja.
Att det bara för att det rör individen så betyder det inte att det är det mest privata, det innersta.
Nej, så är det. Okej, vill du höra några fler av de här företagsflosklerna?
Självklart, Emmy.
Från Fredrik Kullberg. Ja, men då kan vi säga så här, vi är prestigelösa.
Ja.
Är vi det? Ja, det är väl många som vill vara det.
Men är man det om man säger att man är det?
Nej. Vi tänker inifrån och ut.
Det vet jag inte vad det betyder.
Det är ingen förändring, det är en förbättring.
Ja.
Mm. Jag hör vad du säger.
Det betyder nej.
Men Susanna, du är ju också chef som du nämnde. Finns det någon sån här floskel som du känner att du använder lite för mycket?
Ja, men jag får väl krypa till korset och säga att det händer att jag säger, jag hör vad du säger.
Du gör det?
Ja,
alla vet att det betyder nej.
Jag vet. Mm. Och det är inte så bra. Men ibland betyder det också att jag lyssnar på dig, men det finns ändå inget jag kan göra.
Nej, det kanske det betyder ganska mycket, ja. Fast också, ja, om man använder det utanför arbetsplatsen, så, mer i en relation, så betyder det mer så här, ja, jag lyssnar, men jag kommer inte ändra mig, jag kommer inte bry mig om det här.
Ja, ja. Men ibland kan ju finnas många olika skäl till att man inte kan ändra sig.
Mm. Men Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Jag vill tipsa dig om ett avsnitt som heter Språket som får dig att bli kompis med ett företag. Och det handlar om hur företag kommunicerar med dig. Du hittar det i appen Sveriges Radio Play. Sök efter Språket och det här avsnittet som du lyssnar på nu, så hittar du det där som ett relaterat avsnitt. Vi hörs snart igen.
Och jag kan tillägga att vi sänder Språket i repris här i P1 söndag eftermiddag klockan 1. Så ska svenskarna bli mindre ensamma. Ja, detta ska Anna Bennick och Robin Olin samtala om i dagens Eko som börjar om en minut.
Man ska ha maskerad i jaktstugan. Hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Bästa lyssnare, nu finns ingen återvändo. Det har blivit dags för final och målgång i bokcirkeln om Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben. I studion min Olof Wretling och Marie Göransson.
Den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa och vad man ska tänka på.
Lundströms bokradio. Lyssna.
Ja, det blir bokcirkel här i P1 idag klockan 1 med Marie Göransson, Olof Wretling och Marie Lundström.
Anna, hur ensamma är vi svenskar egentligen?
Ja, vi är för ensamma och vi är så pass ensamma så att regeringen nu har valt att steppa in och göra någonting åt saken.
Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur svenskarna ska bli mindre ensamma.
Hej, jag heter Björn Hultman och jag är 16 år och bor i Linköping.
Och jag är 16 år.
En man tittar mot TV:n i sin lägenhet där han spelar upp en videodagbok från när han var yngre.
Jag är ju inte sån här skolfan precis.
En hylla är full av DVD-skivor och på väggen hänger en affisch med Magnus Uggla.
Skulle gärna vilja ha någon att prata med som kompisar och sånt då. Att jag vill ha en kompis då.
I dokumentärfilmen Vänner sökes berättar Björn om hur han lever sitt liv ensam. Och han längtar efter någon att dela tillvaron med.
Ensamhet har väl alltid funnits med mig. För jag vill ju liksom hitta nya kontakter. Och jag vill ju få nya vänner.
Ensamhet är ett utbrett problem i Sverige. Och frågan har nu också hamnat högt upp på den politiska agendan. Regeringen har med hjälp av Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny nationell strategi som ska stoppa ensamheten.
Gäster Anna Bennick, psykolog och expert i podden Hjärnan på Louise Epstein.
Och jag, Anna, jag tänker att vi tar det från början, någon slags bakgrund här till. Alltså, går det att säga hur ensamheten växt fram i Sverige och blivit ett större problem?
Ja, men det finns ju en hel del resonemang kring det och teorier och en del också forskning som pekar då på en ökad ensamhet i och med en del samhällsförändringar som har skett om vi tittar liksom över tid.
Mm-hmm. Att man skulle sälja en hel by, som man också gjorde sen. Det var Kalsebo by.
Urbaniseringen.
Att under, folk flyttar in i städerna.
Ja, men precis. Mm. Där under 1900-talet. Alltså flytt från traditionella grannskapsstrukturer och mindre orter in till städer.
Den avfolkning som alltjämt fortgår från den svenska landsbygden.
Och i städerna där fanns det ju massor med folk. Men mer folk men kanske mindre samvaro och en ökad anonymitet. Och sen så folkhemmet.
Där ser icke den ene ner på den andra.
Som ju är en metafor för ett samhälle med ett, liksom ett väl utbyggt välfärdssystem. Och som hade som syfte i Sverige att skapa liksom mer oberoende individer. Alltså vi ska kunna klara oss själva och det finns ju mycket gott med det.
Vi tar ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt.
Så det kom ju med väldigt många positiva konsekvenser också. Till exempel att ja, men alla har en egen ekonomi.
Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare.
Kvinnor har råd att skilja sig, det tackar vi ju för ändå. Men kanske lite på ont också. Om det här liksom personliga projektet och oberoendet sker på bekostnad av det gemensamma eller kanske på bekostnad av ja, men det ansvar som vi känner för varandra och medmänniskor och släktingar och sådär. Det kanske inte finns på samma sätt utan det är liksom andra instanser som ska ta hand om våra nära och kära när vi inte mår bra eller det finns andra ställen att vända sig till. Och det är naturligtvis, återigen, det finns massor med gott i vårt utbyggda välfärdssystem därför att vi... De flesta kan få någon sorts hjälp. Men det finns någonting där tror jag som gör att vi faktiskt inte ja, men är med varandra eller ser om varandra på samma sätt.
Men okej, urbanisering, folk samlas i storstäderna, folkhem och välfärdsstat som byggs ut som gör att vi kanske inte behöver varandra lika mycket. Finns det annat i samhällsutvecklingen som man tror också kan ha bidragit till mer ensamhet?
Ja, digitaliseringen.
Internet, ett elektroniskt spindelnät som växer världen runt. Vad betyder det?
Det är också så där att det finns inte bara negativa saker med det. Digitaliseringen kan också hjälpa människor att mötas. Men digitaliseringen har ju minskat en del av våra naturliga mötesplatser. Vi står inte längre och irriterar oss tillsammans i kön på posten på fredag eftermiddagar. Och vi kan sköta det mesta hemifrån. Egentligen behöver inte vi träffa en enda människa och vi kan överleva ändå.
Och nu ska vi beställa lite mat online. Att bara kunna hämta sin kasse färdigpackad och klar är ju superbra.
Det vet jag att det är ett problem för personer som har det lite mer skralt socialt. Så är de där naturliga mötesplatserna kanske den enda interaktionen man har haft den här dagen. Och när det blir färre sådana möten så kan det vara en stor skillnad för en person.
Samtalet i postkön byts ut mot att man sitter och tragglar med sitt bank-ID som aldrig funkar.
Exakt så.
Mm. Och någonstans längs vägen här som du beskriver så har det väl också dykt upp någon slags idé om att vi i Sverige är särskilt ensamma jämfört med andra länder.
Swedes are notoriously reserved and it can be incredibly hard to crack through that shell.
Mm. Hur kommer det där sig egentligen och ligger det någon sanning i det?
Nej, det gör det inte. Det där är en myt. Det kanske kommer ifrån att vi är mest ensamboende.
Living alone is not unusual in Sweden.
Just när man tittar på folkbokföringen och ser det, på en adress bor en person.
Ja, men precis. Mm-hmm.
The highest rate in the world.
Och där ligger vi högst, som det ser ut. Men det är ju inte direkt överförbart till hur ensam man är eller känner sig. Så det är ju inget vidare säkert mått egentligen. Det som vi är kanske dåliga på i Sverige och i Skandinavien också faktiskt i stort, det är att släppa in nya människor i våra redan etablerade sociala grupper och nätverk. Där är vi faktiskt bland de sämsta i hela klassen.
People aren't that social and initiative taking and not that inviting.
Det finns en organisation som heter Internations som varje år gör en stor mätning som heter Expat Insider Survey där man frågar personer som flyttar från ett land till ett annat för att etablera sig här. Det här ska vara mitt nya hemland. Mm. Och de personerna frågar man i väldigt många olika länder om hur det är i det nya landet. För där har man ju en liksom nyare blick på det hela. Mm. Och det säger såklart någonting när vi får samma resultat över lång tid att personer säger att nej men, svenskar är inte otrevliga men ni släpper ju inte in. Eller det finns någon sorts integritet. Och jag mötte en man för ett tag sedan som sa men jag har här och jobbat på Scania i 10 år. Mm-hmm. Och jag har aldrig varit hemma hos en svensk person. Ingen granne, ingen kollega. Har jag varit hemma hos.
Hur ser det ut där hemma hos svenskarna?
Ja.
Men så om vi går över då till hur ensamheten i Sverige faktiskt ser ut idag.
Mm.
Alltså hur kan vi egentligen veta det? Hur mäter man sånt?
Det finns ju många studier, både i Sverige och internationellt, som är ganska överensstämmande. Sen beror det ju såklart på hur vi ställer frågor. De här mätningarna handlar ju främst om självskattningar, alltså man får svara på frågor hur ensam jag känner mig. Mm-hmm. Är det alltid eller ofta eller ibland eller sällan och så vidare. Och i undersökningar som har gjorts mellan varven och då för några år sedan senast så såg man att nära 4% av svenskarna lever i det vi kallar för social isolering. Mm. Vilket innebär att man inte träffar någon annan person mer än ett par gånger i månaden. Det är också väldigt många som har det så. Och man
ja,
kan ju
det
bara
kan ju låta lite 4%, men om man slår ut det på hela befolkningen, det är ju väldigt många människor.
Alldeles för många människor. Jag minns en kvinna som jag träffade som hade varit ensam länge. Hon sa att när telefonen ringer hemma hos mig, då behöver jag först testa min röst. Jag behöver liksom provtrycka den. Hallå, försöka, för jag har inte hört mig själv ens prata på många, många dagar.
Jag har inte så många vänner kvar. När man är 89 år gammal, då är ensamheten ganska tydlig.
Det här är ett problem som jag känner i mitt liv och jag vill bryta det här.
Och ja, jag tänker då i ditt jobb som psykolog, när du träffar människor som drabbas av den här ofrivilliga ensamheten, går det att säga liksom, vilka är värst drabbade av det här och vad är det för historier du möter?
Utöver att vi ser att äldre är en grupp som är utsatta extra av naturliga skäl också. Alltså ju äldre vi blir desto fler människor förlorar vi runt omkring oss.
Mm-hmm.
Och det kan också handla om svårigheter att röra sig och ta sig iväg ut i sociala sammanhang och så. Yngre rapporterar också sig som ensamma i hög grad. Där tror jag inte det är liksom social ensamhet lika mycket som för äldre, alltså att de har människor omkring sig, men jag upplever mig som ensam.
Det är en känsla av ensamhet.
Ja, precis. Sen kan man också se att personer som lever normbrytande, HBTQI-personer, lättare hamnar i ensamhet.
Mm-hmm.
Också utrikes födda män är faktiskt en riskgrupp, åtminstone i vissa åldrar, medelålder. Och det kan också kanske ha att göra med en situation som skilsmässa till exempel. Där kan man se att fler män hamnar i ensamhet efteråt. Eller fysisk eller psykisk sjukdom också som gör det svårare. Andra situationer kan vara att jag flyttar från min hemstad till någon annan ort för att jobba. Och blir inte då hembjuden till mina kollegor. En kvinna som jag jobbade tillsammans med som hade flyttat hit till Stockholm för att få ett jobb. Och hon var väldigt glad för det. Och Stockholm och härliga kaféer. Hon kom från en mindre ort och hon hade någon känsla att här ska vi sitta och jag ska hitta ett kafé som i Vänner. Den här tv-serien. Ja, precis.
Which one? I'm sorry that I hurt your ankles.
Ankle. We'll see.
Där kollegorna var trevliga och hon blev inte hembjuden till någon.
Mm.
Och ensamhet är ju så skamfyllt också på något sätt att prata om eller säga högt. Så när kollegorna frågade henne, vad ska du göra i helgen på fredag lunchen? Då ljög hon och sa att det kommer kompisar från min hemort hit och hälsa på. Mm. Och när hennes mamma ringde hemifrån och frågade hur hon hade det, så ljög hon också där och sa att hon hade fullt upp och mycket att göra och roliga vänner. För att hon kände sig så skamsen över att hon inte hade lyckats med det där. Mm. Och det där är så farligt, för det som händer fort med oss människor när vi hamnar i sådana situationer är att vi tappar självförtroende, vi tappar tilltron till vår egen förmåga att vara i sociala sammanhang, och så skammen då som gör att vi drar ner persiennen och inte vill visa upp det här fula, och det leder ju till mer ensamhet.
Hur farligt är det här då, om man hamnar i den här ensamheten som du beskriver?
Ensamhet, alltså den ofrivilliga, oönskade ensamheten, den som vi inte vill vara i, den som vi inte heller kan avbryta. Om vi är i den under längre tid så kommer vi till slut märka av det. Och långvarig ofrivillig ensamhet har många negativa hälsorisker, alltså ökad risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, tidigare igångsättande av demenssjukdomar, sömnsvårigheter, ökat aggressivt beteende och så de här psykologiska negativa effekterna som kommer fortare, som nedstämdhet, depression, ångest, svårt att sova och så vidare.
Den kristdemokratiska socialministern Jakob Forssmed i tajt blå kostym och prickig slips går in på den lilla scenen i regeringskansliets pressrum och ställer sig framför podiet.
Varmt välkomna till dagens pressträff. Ensamhet är ett av vår tids stora samhällsproblem.
Han presenterar en ny nationell strategi. För första gången ska staten genom en femårsplan gå in och bryta ensamheten, förklarar han.
Att både stigmat kring ensamhet har minskat och att vi börjar ta oss an ensamheten som det samhällsproblem den är. För det är så vi kan bekämpa den, genom ett större vi.
Nu ska mötesplatser för alla skapas, hinder i vardagslivet röjas bort och färre människor fastna i långvarig ensamhet.
Tillsammans kan vi bryta ensamheten.
Och Johanna, jag tänker det här låter ju bra. Men hur ser den här planen ut mer konkret för att färre då ska vara ensamma i Sverige?
Bland annat så, som jag förstår det, så har de ju öronmärkt pengar för att göra olika gemenskapssatsningar där man ska till exempel jobba i kommunerna för uppsökande verksamhet och skapa fler sådana här naturliga mötesplatser, till exempel inom föreningslivet och sådär. De pratar också om något nytt fritidskort riktat till barn och unga som ska innehålla aktiviteter och satsningar, just kanske för att få bort den ojämlikhet ekonomiskt också som finns när det kommer till möjligheter att delta.
Men samtidigt, jag menar, att sätta upp en plan så här, på 5 år ska människor bli mindre ensamma. Finns det en risk för att det blir lite plakatpolitik?
Ja, men det finns ju alltid. Det krävs ju engagemang, det krävs styrning, det krävs framförallt uppföljning. Mm-hmm. Och så krävs det pengar. Och en viktig sak som de ska arbeta med är ju uppsökande verksamhet och så vidare, lotsning då mot aktiviteter och gemenskap. Det är klokt, för det är jättesvårt att nå ensamma personer. Mm. Just på grund av att de är oftast skamfyllda, har oftast ingen tilltro till sig själva eller att de skulle ha någon sorts plats i sociala sammanhang. Så möjligen det som saknas, eller det kanske kommer på plats också, men det är ju hjälp och stöd i första hand till ensamma personer att röja de hinder som finns. Vi behöver också se till att vårdcentraler, att det finns kunskap om vad personer kan få hjälp och stöd att komma runt den här bristande självkänslan, kanske extrem blygsel, depressivitet och så vidare.
Ja, och jag tänker, du som psykolog då, som träffar människor som söker hjälp.
Mm.
Alltså, vad kan man göra själv då för att försöka bryta sin ensamhet?
Ja, men som var jag inne på så krävs oftast någon form av stöd inledningsvis. Alltså hjälp att röja de här hindren som står i vägen för att man ska våga sig ut bland andra människor. Men sen handlar det ju om att öka antalet träffytor. Var kan jag möta nya människor? Och det där kan kännas oöverstigligt svårt i början. Mm-hmm. Men det man behöver göra är ju att börja ta de där små stegen. Alltså stanna lite och prata med någon granne. Börja liksom träna sig i sociala interaktioner. Och de ensamma personer som jag träffar, de bara suckar ju och så här, hur, vad ska det göra att prata en minut med en granne? Alltså, jag vill också poängtera att det här är ett svårt och hårt och jobbigt arbete, och det är inte någon dans på rosor. Mm-hmm. Men det är klart att jag har sett många gånger att det går att bryta ofrivillig ensamhet. Men ett exempel, en annan person jag jobbade med som var ensam ganska mycket. Jag berättade väl det här för att det var lite av en solskenshistoria, ja, kanske.
Men det behöver vi också.
Det behöver vi också. Hon såg från sitt fönster där hon bodde att en granne som bodde ovanpå henne, en äldre dam, kom hem i rullstol med någon sjukbil, hade brutit lårbenshalsen. Mm-hmm. Och då bestämde vi att hon skulle ringa på. Så hon hade gått upp och lämnat sin gårdagens tidning och frågade om hon ville ha något handlat. Och gick och handlade lite mjölk och sådär. Mm. Och det där var ju också en sorts vänskap sen. Alltså det var två ensamma människor med ganska stor åldersskillnad, men som ändå fann varandra där på balkongerna mellan varven.
Tack så mycket, Anna.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Anna Bennick, programledare Robin Olin, och producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Vad behöver en kulturminister kunna om kultur? Du lyssnar på Kulturkollen med mig, Andres Krisa. Idag om vilka kunskapsluckor en kulturminister kan ha. Och med mig har jag Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Hej Fredrik!
Hejsan!
Du, det har rasat en debatt efter att kulturminister Parisa Liljestrand var med i Fördomspodden och blottade några kunskapsluckor på kulturens område. Så här lät det.
Du vet inte om Christopher Nolan är regissör eller författare?
Nej.
Nej, regissör. Ja. Du vet inte om Bo Widerberg är regissör eller författare?
Nej.
Regissör?
Ja. Härligt.
Du vet inte om Thomas Alfredsson är regissör eller författare?
Nej, det vet jag inte.
Fredrik, till att börja med, kritiken som hon nu får utstå om att ministern borde ha koll på de här namnen, är den befogad?
Ja, att det kommer kritik är oundvikligt. En kulturminister måste ju inte vara expert, och hennes uppgift är inte heller att ta ställning till enskilda kulturskapare på något sätt, utan hon ska ju då driva regeringens politik. Men av de här intervjuerna som har varit, bland annat den i Fördomspodden, så verkar det ju som att kulturministern vet mindre om film än de flesta. Mm. Och hon har ju också suttit ett tag nu, och det här ger ju då intrycket av att hon inte är intresserad. Det finns en risk i det för hennes del också, tror jag, att det fastnar en stämpel på henne som okunnig. Hon är fortfarande väldigt okänd, och risken är att det enda som många har hört om henne, det är de här misslyckade kunskapstesten.
Parisa Liljestrand har svarat på kritiken till mediekanalen EFN, och då lät det så här.
Man förväntar sig alltså inte av mina regeringskollegor, och man ställer inte dem samma frågor. Men just när det kommer till kulturen så finns det en föreställning om att man kan bara vara en bra kulturminister om man kan svara på vilka alla är i branschen. Och jag ställer inte upp på den bilden.
Jag lyssnade på podden Det politiska spelet där du medverkar, och där så gick ni igenom tidigare händelser med politiker som misslyckas i olika quiz-situationer, kan man säga. Kan det till och med vara en strategi att visa sin okunskap på det här sättet?
Nej, strategi tror jag inte, därför att folk gillar kunniga politiker. Däremot så kan man väl hantera det mer eller mindre snyggt när man inte klarar sån här kunskapstest.
Statsminister Ulf Kristersson har ju haft en uttalad strategi
strategi att ge ministerposter till personer med djup sakkunskap i varje given ministerportfölj då. Uppenbarligen har den sakkunskapen inte varit lika viktig på kulturministerposten här. Varför inte?
Kulturministerposten brukar inte ses som tung av regeringar och kulturpolitiken väger ännu lättare i ett parti som Moderaterna än i till exempel Vänsterpartiet och Miljöpartiet av tradition. Det är en post där man kan testa någon som är oerfaren men som man uppfattar som lovande. Och även när Miljöpartiet hade den här posten så valde de ju faktiskt Alice Bah Kuhnke som har högt förtroende nu men som då var oerfaren. På viktiga poster, då sätter man någon som antingen är specialist på sitt område eller en erfaren politiker som är tung i sitt parti. Att sätta en oerfaren person som till exempel finansminister eller justitieminister, det är ju otänkbart.
Ja, precis. Det finns ju flera exempel på när olika kulturministrar pekats ut för att ha bristande kunskaper om just kultur. Du var lite inne på det, men bryr man sig inte om den här rollen?
Inte så mycket. Kulturpolitiken avgör inte val. Sen så finns det ju ministrar som ändå lyckas använda den här posten för att åtminstone synas och få sitt parti. Att synas, Alice Bah Kuhnke var ganska duktig på att synas till exempel. Socialdemokraten Leif Pagrotsky på sin tid var också duktig på det. Så att det är ju inte en värdelös post, men det är inte en av de viktigare.
Så avslutningsvis då, behöver man inte vara kulturintresserad för att bli kulturminister?
Ja, men intresserad behöver man vara om man vill få respekt. Inte expert måste man inte vara, men intresserad måste man. Folk gillar kunniga politiker som sagt, och risken är att man drar på sig allt för mycket kritik om man inte ens verkar kunna grunderna i sitt område.
Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Andres Krisa.
Och denna kulturkoll sändes första gången igår här i P1. Nu är klockan 12.
Förutan vin, vem kan gro utan ådror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fällen hårar? Jag kan spegla förutan hind, jag kan bo utan fåror. Men ej skiljas från vännen min utan att fällan sårar. Sköterskan har gått sin rond och salen sover. I sin kuvös på andra sidan skärmväggen överlever mitt 8 veckor för tidigt krossade hjärta ännu en natt utan mänsklig värme. De säger att det är förkrossningsdepression. Att det är därför jag inte vill ha det hos mig.
Thank you. Det är dags för juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson. Isabella Nilsson har gjort sig känd som nonsenspoesins förespråkare. Hon slog igenom 2018 med Nonsensprinsessans dagbok. Och hennes böcker är ofta en mix av essä, prosa och poesi. Nu är hon aktuell med Tomhet och ömhet. Och det var ju den boken vi hörde författaren själv läsa. Och sjunga. Därefter var det pianisten John Lenehan som spelade Something She Has To Do av Philip Glass. Vi kommer att höra Isabella Nilsson hela den här veckan i dagens dikt, så glöm inte att lyssna.
I Vetenskapsradion om en liten stund så ska det handla om Sveriges enda inhemska valart, tumlaren. En liten tandval som blir drygt 1,5 meter lång och som väger mellan 50-70 kilo. Hur funkar den? Men framför allt, varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön när andra stora rovdjur som gråsäl och havsörn har gjort det? Vi besöker Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala alldeles strax i Vetenskapsradion.
Men innan vi hör Joakim Lindvalls reportage om tumlaren ska vi få veta vad som händer här i P1 i eftermiddag.
Efter en lång helg som bjudit stora delar av Sverige på sommarväder ska vi på talkshow i eftermiddag fokusera på de matmoln som vilat över våra trädgårdar. Nyligen korades nämligen lämpligt nog en ny mästare i grill-SM och vi ska prata med en av domarna om vad som gör amatörgrillaren till ett proffs. Och för de som undrade vart Per Moberg tog vägen i programserien med Mauri säger ryktet att även Per kommer att dyka upp i talkshow i eftermiddag och prata kött. Men sen ska vi också försöka reda ut varför Nvidias mytomspunna vd egentligen var på snabbvisit i Norrköping i förra veckan och om ett nationell AI skiljer sig från en internationell AI och varför svensk näringsliv behöver det ena eller det andra. Dessutom på fredag går en ny dokumentärfilm om dansbandsveckan i Malung upp på Vio. Regissören Mats Eklund, Mats med Z förstås, finns i vår studio redo att redogöra för ett fenomen som på många sätt har vunnit över oddsen. Och ja, kanske lyssnar vi på en svängig bit eller två också.
Det låter ju trevligt. Man kanske får veta något om guldklaven också, det fina dansbandspriset.
Studie 1 sen då. Var ska huvudansvaret för hälsa och sjukvård ligga? För en stund sen så presenterades utredningen om statlig sjukvård i Sverige och förslag på vad regeringen bör titta närmare på. Men när det gäller det här fullständigt förstatligande av vården så är parlamentarikerna inte överens. Sen också en annan utredning, den om adoptioner. Den har rört upp känslor. Utredaren kommer hit. Hon vill starkt begränsa internationella adoptioner till Sverige. Och så Ukrainas stora operation i helgen. Över 100 drönare attackerade ryska flygplatser och ett 40-tal ryska bombplan förstördes. Vad ligger bakom den ukrainska säkerhetstjänstens framgång? Golf ska vi också hinna med också. Sverige har åter en US Open-vinnare. Hon heter Maja Stark, hennes stolte far Lasse är med. Studie 1, Helena Grål och Helian Benno i eftermiddag efter 16 här i P1.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu ska vi få möta vår enda svenska val, tumlaren.
De har ett litet leende i mungipan alltid. De är ju väldigt karismatiska på det sättet.
En av världens minsta valar som suger i sig levande fiskar och pratar med klickljud. Men varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön som till exempel havsörn, säl och utter har gjort? Rovdjur som råkar ut för samma miljögift i mitten av 1900-talet som tumlarna.
Nu står vi här utanför dörrarna då och nu går de upp.
De går upp så att vi kommer in och om du tittar längst upp vad det står
på latinskt. Det där?
Jag kan inte uttala mig på latinskt men mortui vivos docent.
Och vad betyder det?
De döda lär de levande.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lind.